Барвінкове і Остра Україна. Med blå sprayfärg målar en soldat över Z-symbolen på en tillfångatagen rysk pansarvagn. I en by några mil därifrån gräver man i rasmassorna i det som tidigare var en 200 år gammal grundskola, sönderbombad. Man letar under bråtet efter två personer som tros legat döda där sedan i våras. Ett äldre par visar upp jordkällaren de sovit i under 7 månader av rysk ockupation. De har levt på ägg från hönsen, mjölk från getterna och grönsaker från odlingen. Stora områden har befriats. Men efter Putins mobilisering bävar många inför det som tros bli en eskalering av kriget. Det är fredag den 30 september och dagens story är idag i östra Ukraina. Jag heter Alexandra Karlsson. Gunilla von Hall, SVDs korrespondent på plats i östra Ukraina. Vi hörde ljud här från när du reste runt i områden som fram tills nyligen varit ockuperade av Ryssland. Men vars är du just nu?
Just nu är vi på ett café i Charkiv. Och idag är det ösregnvräkning. Vi har haft ganska fint väder senaste veckan ändå. Men känslan här är ju kuslig på något sätt. För att det är, man märker och man känner ändå att kriget, frontlinjen är ju inte långt borta. Och i Charkiv så ser man en hel del förstörelse. Man ser hus som är sönderbombade. Många är offentliga byggnader, kommunfullmäktige, polisstationer, kontoret för säkerhetspolisen. Men man ser också många civila byggnader. Så det är vanliga hus och villor, universitetet och konferenscenter som också är bombade. Och så massivt bombade att de bara totalt har rasat ihop. Förstörda husfasader, krossat glas och på väldigt många hus här i Charkiv så är det då spånplattor. Folk försöker liksom laga, det finns inga fönster så de sätter dit då spånplattor. Alla är på jakt efter spånplattor. Och vi har varit här i ungefär en vecka och så har vi rest runt i områden här som då har blivit befriade nyligen för ett par veckor sedan.
Ni har ju rest runt där i många byar som har varit ockuperade av Ryssland under lång tid. Så lång tid som 7 månader som människor har levt under ockupation och varit helt avskurna från omvärlden. Alltså vad berättar de för dig?
De berättar ju att det har varit väldigt hemskt. Ibland har de inte haft el, vatten, värme, gas. Under den här tiden under ockupationen så har det varit liksom extremt obehagligt och nervositet och rädsla och fruktan. Och de beskriver hur plötsligt så hör vi då att det kommer bombplan flygande och så får vi fly ner i de här olika källarutrymmena eller skyddsrummen, provisoriska skyddsrum. Och där har de mer eller mindre bott i 7 månader. Många har liksom knappt kommit upp i sina lägenheter utan varit där i större delen med familjer och barn. Och så kommer ryssar ibland och ringer på dörren och undrar om de gömmer ukrainska soldater och ibland har de varit väldigt hemska. De har tagit kylskåp, de har tagit datorer, de har tagit kläder och de har sagt åt folk att nu åker du ut och vi flyttar in. Andra berättar för oss att de har varit okej, ryssarna, de har lämnat dem i fred. Sen vet man inte om en del människor inte, de vågar liksom inte berätta för att de är rädda för att de ska komma tillbaka. Att de försöker återta de här ockuperade områdena någon gång nu före vintern. Så människor är rädda, de är nervösa.
Nu är de ju inte ockuperade längre och då tänker jag så här, vill de inte lämna och fly västerut?
Nej, det där är ju intressant för att många vill just inte det utan man ser snarare folk som återvänder till de här ruinerna som är en del hus då, utan fönster och el och vatten och det är ju ett elände. Man tänker sig att men, vilken normal människa som helst hade väl flytt under sådana här omständigheter. Men nej, många återvänder eller stannar och börjar lappa och laga. De lagar fönster, de står och fixar plankor, de försöker hämta ved. De har liksom bilarna lastade med madrasser och kylskåp och förnödenheter och vill tillbaka. Vi träffade ett par män som stod i floden i Izium De hade flytt en tid och nu är de tillbaka och nu har de på liksom skura ur hela lägenheten och försöka få kylen att fungera och stå och diskade och tvättade i floden för att sen flytta in i ett hus där det varken finns fönster, värme eller vatten. Och de vill hem. Många säger till oss att vi inte förstår hur bundna och knutna de är till sitt modersland. Och att det är extremt viktigt för dem att vara kvar här just och inte fly.
Jag vet att du träffade ett äldre par som tagit sin tillflyktsort i en jordkällare ute på gården. Kan du berätta, hur har de levt?
Ja, det här paret då, Ludmilla och Nikolaj, de har levt då i sin lägenhet tills en bomb föll på deras tak och förstörde det. Så att det bara kom regnvatten som strillar ner i lägenheten. Men sen har de en liten gård. Man går upp på en äng och så kommer man till en liten gård, ett skjul. Och där har de getter och höns och hundar och katter. Och där har de tagit sin tillflykt kan man säga under nästan hela ockupationen. Och de har odlat rödbetor och kålhuvuden och jordgubbar och hallon och potatis. Och sen så har de då gömt sig i, eller tagit skydd i den här jordkällaren. En slags potatiskällare. Där har de suttit med sina katter och kattungar. Och så har de hört liksom allting skaka och så har de kommit upp emellanåt. Försökt gå ut och plocka hallon, få upp lite potatis. Och så har det kommit granater och då har de kastat sig på fälten. Och de har klarat sig, men med näppe, alltså de har haft änglavakt för att de har helt enkelt rört sig under det här granatregnet. Men bestämt sig för att vi måste vara kvar på vår gård och i vårt hus därför att vi har våra djur. Och våra djur har också varit ett sätt för dem att överleva. De har då fått mjölk från getterna och de har fått då från jorden grönsaker och det har de delat med sig till grannar. Så på det sättet det har varit en överlevnadsstrategi och sen så har det motiverat dem att fortsätta. Vi måste rädda våra djur, vi kan inte lämna. Deras barn är på andra ställen och har försökt övertyga dem om att flytta då, att fly. Men de har vägrat. Hon då, Ludmilla, hon kan ju inte sova. Och så jag vaknar ju var tionde minut och tror jag ska ner i jordkällaren igen och minsta lilla ljud får mig liksom att sprätta till. Vi vågar inte ta upp våra sängkläder från jordkällaren utan vi har dem kvar i fram till jul i alla fall för vi kanske måste bo där igen.
När ni var där i Isium så besökte ni en massgrav och det vi hör här är när du går runt bland gravarna. Det är lerigt och enkla träkors sticker upp ur den gropiga marken. Berätta.
Ja, det var kusligt. Det var verkligen... Vi kom dit ganska sent. Solen höll på att gå ner. Och man går in och det doftade först underbart av tallskogen där. Och så kliver man in och så ser man alla de här gravarna. Över 400 gravar. Så grav efter grav efter grav. Och så byts den här doften av tallskog då ganska snart mot en stank av lik, ruttnande lik. Och det var förfärligt. Och man ser individuella gravar, stora, små, vuxna, barn. Ett par väldigt stora gravar som förmodligen då är massgravar där de kanske har haft soldater. Och så har de då grävt upp kropparna. Det är mer än 400 som ska då undersökas och kontrolleras med DNA. Och 30 av dem ungefär bär då tecken på tortyr. Så att de har tecken av snara runt halsen eller bakbundna händer. Eller att de har blivit då, man ser slag och inslagna pannor. Och de har helt enkelt misshandlats till döds. Det är förfärligt. Även människor vi pratade med berättade. En kille, hans granne, hade då blivit tagen av ryssarna. Och var tvungen att stå i vatten upp till midjan i 3 dagar. En annan hade då blivit bränd med elkablar.
Det är ju helt ofattbara bilder som du förmedlar, Gunilla. Alltså de du möter och träffar på. Alltså, vad beskriver de om det de har varit med om? Eller hur liksom, det är nästan helt ofattbart att ta in det här.
Ja, och jag tror att för dem som levde liksom i fred och frihet och demokrati och många unga som aldrig upplevt något annat än ett fritt och demokratiskt land, så är det ju att plötsligt då ockuperas ett annat land som bara kommer in och tar över och tvingar ut dem ur deras hus och ska börja tvinga dem att bli ryssar. Det syns på människor att de är trötta, de är tärda, de är i chock. Många är klart traumatiserade. Det ser man när man pratar med folk, att de börjar prata väldigt snabbt och väldigt liksom forcerat, och sen så kommer tårarna och sen så torkar de tårarna och sen så börjar de om igen, och så det går inte att avbryta dem. Det är som en lavin av ord.
Man blir helt tagen av att höra de här berättelserna. Och det som har skett nu är ju att ukrainska styrkor, de har ju lyckats befria stora områden. Men Ryssland svarade ju då med att mobilisera en offensiv igen. Alltså vad säger folk om det?
Ja, de flesta skakar på huvudet åt det här med mobiliseringen och säger att det där kommer ju aldrig att gå, för de kommer att träna människor som inte vill slåss och inte strida, och de ska liksom tränas upp på 2 veckor och skickas ut i strid när de bara vill springa därifrån. Så det tror många att det kommer inte att gå, men det beror också på hur många de lyckas mobilisera. Sen kommer det andra frågan, och det är annekteringen då, den här folkomröstningarna, att Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson, det ska bli då ryskt. Då är ju många oroliga för att kan det bli värre? De skakar bara på huvudet åt och säger att där är inte ryskt, det är vårt land. Men vad händer då om vi angriper det? Och många är rädda för att konflikten kommer att trappas upp. Det blir värre innan det blir bättre. Och samtidigt så märker jag bland soldater som vi träffade igår runt Isium, att de är helt, det är liksom helt kompromisslösa. Nej, det där är vårt land och vi kommer att fortsätta vår offensiv. Vi kommer att ta tillbaka ockuperade områden, befria. Vi kanske till och med kommer att kunna ta tillbaka Krimhalvön. De kommer att fortsätta offensiven utan en sekunds tvekan. I alla fall det de säger till oss.
Mm. Vad tänker du själv då, Gunilla? Alltså om framtiden för Ukraina och hur det här kriget kan komma att utvecklas?
Jag tror nog, eller jag befarar nog, att det kanske blir värre innan det blir bättre, just för det här med annekteringen och mobiliseringen. Det kommer ju komma in mer vapen från väst, men på den ryska sidan kommer det in extremt farliga drönare från Iran. Och det kanske talas om att det kommer nordkoreanska soldater, Syrien kanske skickar. Det håller på att bli en slags situation som Jemen, att det blir ett krig genom ombud och genom andra olika länder, och då blir det väldigt farligt, väldigt explosivt. Vad man är rädd för, och som många pratar om här också, är: kommer Putin att använda kärnvapen? Ingen jag har pratat med säger att det är helt uteslutet. En annan sak som flera har sagt är att han kan ju börja ett slags strålningskrig, att han då, Ryssland då slår till mot, det finns ju flera väldigt stora kärnkraftverk. Så att det blir börjar läcka ut lite strålning. Inte att det blir en stor Tjernobyl, men lite strålning. Det skulle kunna vara ett sätt då att få Ukraina att backa och stoppa av rädsla. Och det finns en massa olika sådana scenarier som folk är rädda för. Samtidigt så är det många som säger att vi kommer att vinna. Till sist vinner vi. Till sist får vi tillbaka med hjälp av stöd från väst. Men hur länge kommer väst att hålla ut och stötta oss? Orkar de genom vintern? Med elpriserna, med sanktionerna. Alltså det är så många frågor, så jag skulle nog säga att många, de ser inte ljus på framtiden just nu, men det finns någonstans ett hopp efter den här befrielsen då, att man lyckades med den här motoffensiven så snabbt, så blixtsnabbt. Den ingav hopp som höll på att förtvina, det skulle jag säga. Hoppet finns, men det finns en realistisk insikt om att det kanske blir värre innan det blir bättre.
Mm. Du, tack så jättemycket, Gunilla, för att du var med oss i dagens story. Du är ju som sagt i Ukraina tillsammans med fotograf Linus Sundahl Järf, och man kan ju också läsa era otroligt starka reportage i SvD, och det kommer komma med till helgen som jag förstår det.
Ja, det är tanken.
Tack för att du var med i dagens story.
Tack.
Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.